Då är du välkommen till ett nytt avsnitt i podden På jakt efter framtidens kyrka. Jag heter som vanligt Karl-Henrik Kacklund. Jag är fortfarande chefredaktör på tidningen Sändaren. Och mitt emot mig i ett soligt Örebro sitter en solig Johan Arrhenius. Känner du dig solig?
Ja, ganska. Ja. Absolut.
Ja, men det är bra. Ja,
solen skiner ut i alla fall.
Och du har påbörjat din semester.
Ja, den började igår. Och det är skönt. Så ja. Det här var ju ett bra sätt att liksom ta dag två på semestern, att få träffa dig.
Ja, precis. Jag är tacksam för din flexibilitet. Mm. Även om det är bra att man hela sin semester, så kan man ju också unna sig ett samtal.
Absolut. Såklart. Såklart.
Mår du bra?
Ja, det är.
Du, kan inte du presentera dig själv så kort och så bra som möjligt?
Oj, den är skön. Men jag heter ju Johan och är pastor och föreståndare här i Emanuelskyrkan där vi sitter och pratar idag. Jag har en fru som heter Josefin och två barn som heter Signe och Nils. Typ så. Har jobbat här i församlingen. Jag är inne på mitt 9:e år som föreståndare. Så jag har varit med ett tag. Innan det så jobbade jag med lite politik några år. Och dessförinnan höll jag på med Ekumeniakyrkan i Ekumenia. Just och innan det pluggade jag kor i grisar.
Du var ordförande i Ekumenia när det grundades?
Precis, när det bildades. Eller, jag var de första 4 åren var jag ordförande för Ekumenia. Och sen efter det så fanns jag med nära kyrkoledningen i Ekumeniakyrkan i 2,5 år. Typ.
Just det. Mm. Goda minnen därifrån?
Ja, absolut. Det var superroligt i början. Jag lärde mig massor. Vi fick tag i bra folk att jobba ihop med. Och jag fick resa supermycket runt om i Sverige. Pyttelite runt om i världen på olika nätverk naturligtvis. Men framförallt runt om i Sverige och möta jättemycket församlingar. Ja. Vilket var roligt. Ja. Jag fick jobba hur mycket jag ville. Det var innan vi fick barn. Innan jag gifte mig också så här, eller vi gifte oss, så jag kunde ju jobba i stort sett alla helger året om i några år, och det skulle inte funka idag, men då funkade det utmärkt.
Ja. Mm. Det blir spännande att se om du får med dig någonting ifrån den där tiden, om det har präglat dig så pass att det faktiskt finns med dig när du drömmer om framtiden tillsammans med oss.
Man drömmer väl alltid lite framåt utifrån vad man har bakåt, eller erfarenheterna bakåt, både positiva och negativa erfarenheter kan ju påverka hur man ser på framtiden, tänker jag.
Ja, precis. Så, ja, jag tänker det, att det finns liksom möjlighet att ta spjärn både gentemot sånt där som man har sett, som man gärna sett, det där vill jag gärna ha med, det där präglade mig. Ja. Men också det man har sett som så här, att det där kändes inte bra, så det där kan vi inte ha mer av. Det där måste vi ha minimalt av, inget av kanske till och med. Va?
Absolut.
Vart börjar du om du börjar drömma framåt, vad du längtar efter när det gäller kyrkan och dess utveckling i Sverige?
Oj. Ja, men den givna starten, tänker jag, är dopgraven, krasst. Alltså, jag drömmer om fler dop. Ja. Alltså att vi får döpa fler. Vi döper alltid några stycken nu och då här i församlingen. Liksom. Men tittar vi på kristenheten i stort i Sverige, eller frikyrkligheten, som väl är den del jag kan någorlunda väl, så döper vi alldeles för få. Vi begraver fler än vi döper. Och det är ett bekymmer naturligtvis. För det är ju också ett utslag för få människor kommer till tro på Jesus. Så det är klart att drömmen om framtidens kyrka börjar i en vattenfylld dopgrav, tänker jag. Där människor har bestämt sig för att jag vill tro på Jesus, jag vill bekänna honom som herre. Och därför vill jag låta mig döpas. Och det, då är ju drömmen om framtidens kyrka en dröm om en växande kyrka naturligtvis. Mm. Som når fler människor, som når nya människor. Men som också når de människor som redan är med eller som växer upp i församlingen eller så, va? Men vi behöver ju nå fler. Mm. Så kan man säga.
Mm. Och det är ju lätt att säga.
Ja, absolut. Det är superlätt. Och det är mycket svårare att göra. Ja. Så va? Men jag tycker att vår erfarenhet här, de senaste åren i församlingen, är ju att vi faktiskt når nya människor. Vi har alltid nytt folk på gudstjänst som kommer och är med och firar gudstjänst. Några finner tron på Jesus via våra gudstjänster. Och andra är med några söndagar och upptäcker att det här var inte för mig. Jag får söka vidare i någon annan församling eller någon annan sammanhang så. Men inte helt få ändå hittar ju tron den vägen som jag tänker att som du och jag växte upp så tränades vi att man måste göra på 1000 olika sätt. Och man måste locka och pocka och det är långa processer och så här. Och det där finns fortfarande kvar, skulle jag säga. Det är vår erfarenhet. Men det som har hänt de senaste åren är att det också finns en annan väg som är liksom någon slags snabbspår för människor. Mm. En del kommer hit och har redan mött Jesus i drömmar eller tankar och idéer och så, va? Och behöver mest bara knyta ihop säcken eller hitta ett sammanhang där den tron kan få leva. Andra är med och firar gudstjänst några gånger och sen går de en grundkurs i kristen tro och så bekänner de Jesus som herre. Så vi har ju, och sen finns de här som är med i många, många, många år och sen trevar sig fram till, att, till en bekännelse och ett dop. Alla de där bitarna finns, men det som är lite nytt i, hos oss i alla fall är ju att en del kommer till tro på relativt få veckor.
Ja.
Typ så.
Ja.
Ja. Och det är ju läckert.
Ja. Mm. Och, men, och har du... Är det en ny erfarenhet för dig? Du,
ja, men jag skulle säga det. Jag tycker att det är nytt. Om jag jämför med när jag var ungdomsledare i församling för över 20 år sedan började det bli nu. Då, liksom. Då såg ofta människors väg till tro längre ut i år räknat än vad den gör idag. Det är som att människor är snabbare på att utvärdera. Är detta något för mig? Och man kanske, Gud kanske är snabbare på att låta människor erfara honom.
Ja.
Så att man landar en tro lite kvickare.
Tror du har något med, för då är det antingen med Gud eller med människorna runt omkring att göra. Har det något med er som kyrka och församling att göra? Gör ni någonting som du tror faktiskt i alla fall hjälper till i det?
Oj, bra fråga. Nej, det vet jag inte. Vi vilar ju tryggt i som församling, en centrumorienterat församlingsbygge. Det har man pratat om jättelänge i olika församlingar. Men frågan är hur många som har fått till det. Och hur många som på riktigt vilar i att man vill bygga centrumorienterat.
Ja.
Vi är så tydligt med en historia i svensk frikyrklighet från ett gränsorienterat församlingsbygge. Så när vi sen för många år sedan började prata om att bygga centrumorienterat istället. Så tror jag att vi underskattar hur lång tid den processen tog. Att faktiskt gå från... Att betona gränserna till att gå till att betona centrum. Men vi försöker envist betona att det är centrum som håller oss samman som församling. Och kanske är det fokuset på Jesus, fokuset på den personliga överlåtelsen och personliga tron och fokuset på Bibeln och så. Det att bara lägga några få grejer centralt i vår församling. Jag tänker att det gör något med att det blir snabbt begripligt. Man fattar nog, om man kommer hit så förstår man rätt fort att det finns inte massa saker mellan raderna.
Alltså.
Utan det vi säger, det vi tror, det vi talar om, det vi sjunger, det vi försöker manifestera eller visa på. Och det gör att en massa frågor och grejer faller utanför det.
Alltså.
Och det tror jag man som besökare eller som liksom sökare som letar efter tro upptäcker nog rätt så fort att här finns en kärna som jag kan ta ställning till.
Mm.
Eller som jag kan liksom landa mitt sökande i. Och så behöver man inte i den kärnan få ett följdpaket.
Ja, just det.
Så,
mm.
så
att man annars, liksom, om det tar längre tid så kanske det ibland beror på att det finns helt enkelt så mycket att utforska. Att är detta ett helhetssammanhang som jag vill vara med i?
Ja, men kanske. Ja. Kanske skulle det kunna vara så. Sen säger vi en central del hos oss är att ja, men ska du trivas i vår församling så tror vi att det är, då kommer du springa in i vår liksom tanke att centralt i kristen tro ligger en vilja att forma sig som lärjunge.
Ja.
Och där vips, då har vi ju gått från att det bara är Jesus i centrum kan vi säga lätt, till att vi menar att tron på Jesus ska forma och påverka hela livet. Och då blir det ju jättebrett. Men det är ändå utifrån ett centrumperspektiv. Typ. Och den där resan att låta tron påverka hela livet tar olika vägar för olika människor.
Mm. Liksom.
Men det är samma längtan och där övar vi oss nog i respekt för varandra. Och om vi är några hundra som möts här och alla längtar efter att tron ska påverka hela livet så kommer ändå våra liv se olika ut. Vi gör olika vägval i olika etiska frågor och så till exempel. Och det är ingen fara. För vi har respekt för att du gör dina vägval utifrån att du vill att tron ska påverka ditt liv och jag gör det utifrån att jag vill att tron ska påverka mitt liv. I de centrala frågorna så är vi överens och behöver vara där för att hålla ihop som församling. Men i en hel del annat så kan vi landa olika.
Och vad
typ värnplikt kan man ta som ett färskt exempel nu.
Ja, just det.
Som ju är i allra högsta grad en etisk fråga som är komplicerad för en 18-19-åring idag. Och också för oss som är gamla som inte blir inkallade. Hur ska vi se på krig och vapenanvändning och så här? Det är klart att vi i vår församling alla vill låta tron påverka det valet eller det resonemanget. Men vi landar i olika.
Ja.
Utifrån samma tro, utifrån samma längtan. Och där behöver vi kunna respektera varandra.
Och vilka frågor hamnar det i liksom det centrala då, i centrumperspektivet? Att det här är vi faktiskt, här är vi alla överens. Liksom.
Ja, men att Jesus som enda vägen till Gud. Alltså att Jesu exklusivitet skrev vi när vi skrev fram ett material om detta för några år sedan. Och då trodde konfirmanden när jag pratade med dem om det att han hade Gucci-klocka och grejer eller vad man nu kan ha. Att han var liksom exklusiv på det sättet, lite märkesfixerad, att Jesus skulle vara märkesfixerad. Så då fick vi byta ord, men jag tänker att du fattar vad jag menar med Jesu exklusivitet eller de anspråk han gör på att han är Guds son. Han är vägen, sanningen och livet. Han är levande vattnet. Alla de här bitarna som gör Jesus helt unik.
Ja.
Det behöver vi vara överens om som församling naturligtvis. Trosbekännelsen.
Mm.
Att vi tror på en treenig Gud och alla de här givna bitarna som vi delar med alla kristna.
Ja.
Så.
Kan man hamna väldigt olika politiskt då? Här också?
Ja, men det gör man. Nu är ju vi snart 850 medlemmar eller något. Och många hundra, eller några hundra utöver det som nog räknas vår församling som hemma. Så det är klart att vi spänner över hela det politiska spektrat. Ja. Det skulle jag säga. Och sen har vi medlemmar som är aktiva i olika partier. Så. Och tar ansvar på det sättet. Det tänker jag också är en del av drömmen om framtidens kyrka. Är ju en kyrka där, eller en rörelse, församlingar, där människor får liksom fyller på sitt driv för att vara aktiva i samhället. Och för en del blir ju det ett politiskt engagemang. För andra blir det att tron på Jesus, när vi möts till gudstjänst, till hemgrupp eller till bara annan typ av församlingsengagemang, så drömmer jag ju om att det ännu mer skulle göra att människor engagera sig i samhället.
Mm.
Att du är engagerad som fotbollsfarsa eller någonting ut som en del i din efterföljelse. Eller du driver ditt företag som en del i din efterföljelse. Eller du, vad du nu jobbar med liksom, så är det en del av ditt kristna liv.
Mm.
Och för en del blir ju det då ett partipolitiskt engagemang, naturligtvis. På stor del av den politiska skalan. Sen får man stå ut med här att man kanske blir ifrågasatt utifrån den politiska ställningstagande.
Just.
Det måste man ju kunna bli i en församling. Om strukturerna funkar i församlingen, då har ju vi fungerande församlingsmöte och annat. Och då är det ju rimligt att prata om, är den här slutsatsen rimlig utifrån ett kristet perspektiv? Just. Eller om man pratar i sin hemgrupp,
ja.
Då måste man ju hemgruppen kunna prata om. Kan man komma till den här? Hur kommer du fram till den slutsatsen? Om du menar allvar med att du vill följa Jesus med hela ditt liv, hur landar du då i den här slutsatsen?
Mm.
Och det kan ju bli lite känsligt, men det är ju då det blir roligt på riktigt.
Ja, just det.
Thank you.
Det låter som att du håller med. André Jakobsson var med i den här podden nyligen och pratade om oenighetsgemenskap. Som en viktig liksom, ett statement. Liksom, att det faktiskt finns något väldigt vackert i att trots att vi är så olika och oeniga om så mycket så hör vi samman.
Ja, absolut. Och sen finns det ju en gräns för det naturligtvis. Alltså när alla kommer inte trivas i alla församlingar. Nej. Jag tror inte, så är det inte nu och så kommer det inte vara i framtidens kyrka heller. Och jag har haft samtal med medlemmar som har längtat efter någonting som jag kan känna igen mig i och tänka att ja, men det där kan jag också längta efter. Men det är långt ifrån vad vår församling kommer vara de närmsta 10, 15, 20 åren. Så är det jätteviktigt för dig. Då finns det andra församlingar i Örebro som nog är bättre helt enkelt. Eller som skulle passa dig bättre. Så, och det är inte för att de är bättre eller sämre än oss, de församlingarna, men det är bra att vi är lite, att det finns flera församlingar,
ja.
Så att människor kan hitta ett sammanhang att verkligen trivas i och finnas i. Sen den som längtar efter en församling där alla är överens om allt kommer ju aldrig hitta, den kommer ju vara en församlingsletare hela livet.
Ja.
Så.
Men det är klart att det finns andra församlingar kanske som är mindre centrumorienterade och fortfarande mer i så fall gräns.
Absolut.
Orienterade då?
Absolut.
Det är helt enkelt.
Ja. Absolut, det skulle jag säga. Det kan ju gälla teologi, men det kan ju också gälla kultur. Eller liksom hur evangeliet gestaltas i gudstjänstfirandet. Eller hur vi, det är ju också frågan hur mycket vi behöver vara överens om där. Och vad kan vi leva med bredd i kulturella uttryck i gudstjänsten till exempel. Det är ju så här evighetsfråga på ett sätt. Men där jag tror att vår församlingskallelse är bland annat, eller så som vi uppfattar vårt uppdrag, är att vara alla generationer.
Mm.
Från liksom nyfödda till, eller vi vill ha många barnvälsignelser och vi vill ha begravningar av gamla. Vi vill inte begrava unga, men vi vill begrava liksom. Och vi vill barnvälsigna.
Ja.
Och så vill vi ha allt däremellan. Och det är klart, det utmanar ju församlingsbygget om flera generationer ska trivas tillsammans samtidigt. Men det är ju också något lockande. Att kunna vara det.
Ja.
Men då behöver man hela tiden jobba med de där
Hur jobbigt och svårt är det då? För det är väl oftast det uttrycket så hamnar det ner i musiken.
Ja, eller? Det kan det nog göra. Vi har haft de samtalen, vår beskärda del av det också de senaste åren. Musik bland annat. Det kan bli jobbigt periodvis, men då får man tala ärligt om det.
Ja.
Då får man ha möten där man talar ut. Och sen om någon går över gränsen, inte minst om man gör det som ledare, då får man be om förlåtelse för det. Eller försöka förstå varandra.
Ja.
Igen, liksom. Har det blivit missförstånd, då får man försöka sätta sig ner och reda ut det. Inte sopa det under mattan. Men ibland ibland blåser vi upp den där konflikten större än vad den är, tror jag egentligen.
Ja.
Och kanske blåser vi upp den, eller den blir stor för att vi inte lever och växer. Så. Och då behöver vi ha något annat att prata om. Typ. Men när vi, om vi lever och växer och människor kommer till tro, då faller en del konfliktytor lite undan, för det blir inte så viktigt.
Ja.
Så det är ju en växande församling kanske slipper en del konflikter som en stillastående eller krympande hamnar i.
Just det.
Och där har vi då ett bra läge för tillfället.
Jag minns en predikan för många år sedan, en församling jag var med i, där pastorn predikar om liknelsen om det förlorade fåret.
Mm.
Och så berättar han, så läste hela den berättelsen, och i början, den tar det som avstamp ifrån att Jesus liksom blir trängd då, utav de liksom av fariséer. Och så sa han det att de ifrågasatte liksom olika grejer, och så sa han det att farisismen för oss är liksom mycket detta att de är bara liksom sunkiga och unkna liksom. Men tittar man på vad de kom ur, så var det en väckelserörelse som satte upp så liksom, alltså de ville verkligen leva för Gud i det. Men så stannade den väckelsen av, sa han. Och då började man istället rikta sitt fokus på varandra. Och så säga, kan vi få ordning på detta nu? Ja. Kan vi nu sätta upp till och med hårdare regler än vad Gud har satt upp, så att vi verkligen inte står i vägen för Gud?
Mm.
Och så sa han, så ställde han, det här var en pingstförsamling, så sa han, det är märkligt vad som kan hända i en väckelsesammanhang som stannar av.
Mm.
Och så tog han ett steg bakåt, och så stod han still i vad som kändes som 5 minuter. Det kanske var 1 minut.
Ja.
Stod han bara och tittade ut över församlingen och sa, hör ni vad jag säger? Sen gick han fram och så fortsatte han bara och predikade om liksom att sikta på det förlorade, liksom, på ett rätt fokus, och att inte då ha fokus på oss själva och på att liksom, och att han menade just det där att det är så lätt att hamna där liksom i det. Den dyker upp nu, den minnesbilden.
Ja, och det är ju en bra ingång han hade i den predikan, tänker jag, eller en bra fundering för varje församling liksom, hur, vart är blicken riktad, är den riktad inåt eller utåt?
Ja.
Och var lägger vi resurserna? Vad är det som får ta vår tid och vårt engagemang liksom, som enskilda, men ännu mer kanske som gemenskap?
Och just det där att de då hamnade i att de hade liksom haft fokus på andra, men när det stannade av, då hade de så mycket tid och möjlighet.
Då blir det inåtvänt
istället. Då hade de tid och möjlighet att liksom börja irritera sig på varandra.
Ja.
Så det är alltså en väckelserörelse. Det måste liksom hända grejer.
Ja.
Och gör det inte det, då skapar man något.
Då skapar man något unket internt istället, tänker jag. Men finns det inte något i det också att ibland blir vi ju, tycker jag, med felaktigt kritiska till det som vi kallar verksamhetsförsamling. Liksom.
Mm.
För jag tror att det är något bra. De allra flesta församlingar funkar ju så dessutom, att man bygger upp mycket av verksamhet. Man har gudstjänst som inte är verksamhet, det är något annat, pratar vi om här. Vi kan sluta med allt utom att fira gudstjänst.
Ja.
Det är viktigt att hålla isär. Det är inte en av alla grejer vi håller på med, utan det är något unikt. Liksom. Men alla verksamheter vi gör. Men jag tänker att en del i det här, när vi tänker, är vi utåtriktade eller inte? Och så ser vi lätt det vi gör här i lokalerna.
Ja.
Och tänker, vi är interna eller vi är inåtriktade. Vi vill att människor ska komma hit.
Ja, just det.
Men tittar vi på hela församlingen, så har ju vi folk i vår församling nästan på varenda arbetsplats i Örebro.
Mm.
I hela veckorna. Det är ju där vi är. Eller i varenda barn- och ungdomsverksamhet runt om i stan finns det någon aktiv ledare som också är aktiv i vår församling. Och vänder man perspektivet så, då är ju församlingen superutåtriktad. Och då är de allra flesta församlingar utåtriktade.
Ja.
Men vi tittar så lätt på, inte minst när vi kollar på församlingar med kritiska ögon, så ser vi liksom det som händer i kyrkan och så skulle det vara ett problem.
Mm.
Men ja, det är det inte. Det är superbra att vi har scouter och barnkörer och gamla körer och vad det nu må vara, stickcaféer och allt möjligt. Allt det där är ljuvligt, tänker jag. Men tittar man bara på det så kan det se ut som att vi försöker samla folk till kyrkan.
Just det.
Men jag tänker att det gudstjänsten gör och det som allt annat i församlingen också gör är att det sänder oss ut till våra yrkesliv eller våra studieorter eller vad det nu må vara, våra skolor, våra seniorklubbar och så här. Och med det perspektivet så är ju jättestor del av församlingen utåtriktad.
Mm. Mm.
Men då vill det ju till, och det är väl det som blir 10 000 kronors frågan då för ledarskap och annat. Hur får man, hur hjälper man församlingen till den självbilden?
Ja, just det.
Så inte självbilden blir, församling är det vi gör tillsammans i kyrkan.
Ja.
Utan församling är det jag och alla andra aktiva i församlingen och medlemmar gör hela veckorna.
Hur mycket av, när du berättar om att det faktiskt som kontinuerligt kommer människor, nya människor till er församling med på gudstjänster och så vidare. Och en del blir kvar i längden, ner i dopgrav och så vidare, och andra inte.
Nej.
Hur mycket av dem kommer faktiskt genom kontakter med församlingsmedlemmar då? Är det liksom, eller droppar de in?
Ja, just det, bra fråga. Både och, skulle jag säga. Det är verkligen både och jag har ingen andelskänsla där liksom, eller hur många som är det ena och det andra. Men många är naturligtvis att någon har bjudit med, eller det har blivit ett samtal på vid kaffebordet på jobbet och så kom det fram att har du firar gudstjänst, kan jag haka på?
Ja.
Eller jag firar gudstjänst, vill du haka på?
Ja.
Alltså den finns naturligtvis. Och för andra så kommer man bara spontant utan att någon har bjudit med. Då är min bild att rätt många som kommer, oavsett om de kommer spontant eller icke-inbjudna så att säga, eller av någon, eller om de kommer på att någon har bjudit med dem, så är det rätt många, tror jag, som kollar några söndagar på våra gudstjänster via YouTube istället. Där kan man smygtitta, brukar vi prata om. Och det är inte så dumt. Då kan man liksom glänta lite på dörren och se vad är det de håller på med egentligen.
Ja,
de går och firar gudstjänst flera hundra varje söndag. Vad gör de?
Ja.
Och att då har YouTube-kanalen är klockrent för några nyfikna. Då kan man titta några söndagar och upptäcka det är ungefär samma sak varje söndag. Och då kan man nog bli trygg i att också gå.
Ja.
För firar man aldrig gudstjänst så är det nog ändå ett rätt stort steg att börja fira gudstjänst.
Mm.
Man vet inte riktigt vad det innehåller och vad är de olika delarna och så. Men kan man då smygtitta på några YouTube-gudstjänster, då blir man tryggare. Och då, det märker vi på att en del kan heja på en, både mig och de andra pastorerna. Och säga, hej, som att man har träffats och känner varandra. Så är det, har vi setts? Nej, det har vi förresten inte. Men jag har ju sett dig, för jag brukar kolla på YouTube.
Ja,
säger de då. Så kanske, och då kan det vara första gången man är i kyrkan.
Ja.
Men man upplever att man har firat gudstjänst med oss.
Mm.
Under en period. Så det är väl en väg. Sen har vi blivit, tycker jag, senaste åren, någon gång per termin så kör vi en samtalskurs som vi kallar att söka och finna livsmod.
Mm.
Som är Britta Hermanssons, eller hon och några till har jobbat fram det. Den kör vi, min kollega Rickard håller i det. Och där märker vi också att det är ju för att prata existentiell hälsa, liksom hopp och mening och de här bitarna. Inte så specifikt tro på Jesus. Liksom. Det är steget innan att bara öppna upp och börja prata med andra om stora frågor helt enkelt.
Mm.
Och där märker vi att efter några år så blir ju också, då blir det en del av församlingens DNA, kanske jag tar i än så länge. Men det är en del av våran rytm. Mm. Att varje termin så har vi det.
Mm.
Och då har vi också det att peka på när vi har konserter eller föreläsningar och annat som är öppna i syfte att bjuda med så många som möjligt så att säga. Mm. Så finns den att peka på. Du som vill borra vidare, oavsett vad föreläsningen har gällt, så kan man ha den att bjuda in till. Liksom. Du som vill, och då är det alltid några som nappar.
Mm.
Så. Och det är inte så tokigt. Och sen har vi en annan samtalskurs, steg två då, från existentiell hälsa till grundkurs i kristen tro. Berättelsen kallar vi den. Som är 4 kvällar samtal om grunderna i kristen tro. Så, och det där börjar sätta sig, det är ju, vi kallar väl det att vi har en missionell strategi, helt enkelt. Alltså vi gör inte bara, vi hoppar inte bara från tuva till tuva och bara åker med, utan vi försöker ha en strategi för en stor och bred tratt med en öppen inbjudan till alla och en var, och sen behöver det ju trötta ner i. För den som vill söka vidare och är nyfiken på tro, så behöver det finnas något mer trosnära, eller man ska säga.
Så finns det sådana alternativ, ja.
Ja, och så att vi hade en kollega för många år sedan som sa bara, vi måste jobba intentionellt. Det där har jag burit med mig. Alltså vi måste ha en intention med det vi gör.
Mm.
Vi gör inte bara saker. Det finns jättemycket som är roligt att göra.
Ja.
Och jag har, min hjärna liksom, ibland är det ett fyrverkeri den av idéer. Och skulle jag försöka göra en tiondel av de idéerna, så skulle ju jag personligen gå under, men vi som församling skulle bli superspretiga.
Ja, just det.
Utan vi behöver ha en intention med det vi gör, och det behöver vara en missionell intention. Alltså, hur når vi nya människor med evangelium?
Ja.
Och sen behöver det också finnas, hur är vi en miljö där tron kan djupna? För vi tänker ju inte att bara den som har kommit till tro är färdig.
Nej,
utan du och jag vill ju också att tron ska bli mer och mer en del av vårt liv.
Ja.
Typ, det var ett jättelångt svar på en kort fråga, tror jag.
Jo. Ja, men det var ett bra svar.
Tack.
Nej, men det finns ju, jo, men den här, för det är ju risken att du behöver ju vara ganska mycket både och. Men
ja.
När du har då det här utåtriktade, så måste du också vara... måste också finnas något slags inåt perspektiv i det också.
Mm.
Hamnar man bara i det ena eller det andra, så blir det liksom märkligt i det.
Ja. Men jag pratade med en rolig på det, på tal om liksom vägen hit. Jag pratade med en, två föräldrar i småbarnsåren, de var några år yngre än mig, kanske 30-35, på gudstjänst. Och frågade, är det första gången? Nej, det är andra gången vi är här. Jaha, vad roligt. Hur kom det sig att ni gick hit? Jag var här på konferens med jobbet för någon månad sedan och tänkte, jag ska nog börja fira gudstjänst också. Och då har hon suttit på konferens inne i kyrksalen med sitt företag eller kommunen eller vilka det nu är som har varit här då. Och så klackade jag till något i huvudet på henne eller hjärtat av att, ja, men här finns kanske något mer.
För det var inte en konferens som ni
hade,
alltså?
Nej, vi har massa uthyrningar.
Ja,
vi har ett par tusen personer varje år som är här i lokalerna för att de hyr in sig, helt enkelt, för att vi har vårt café och för att vi har vår konferensverksamhet då liksom. Som vi också tänker är en del av församlingens verksamhet. Det ligger inte i ett eget bolag av, liksom, för att vi bara ska tjäna pengar på det. Utan det går runt ekonomiskt.
Mm.
Men det har ju varit ett sätt för oss att bli en del av samhället.
Ja.
Högst påtagligt.
Ja.
Och det funkar förvånansvärt bra. Alltså.
Ja.
Folk kommer och trivs här. Det är många som har oss som sin favoritkonferensanläggning i stan.
Ja.
Om man ska vara liksom från två personer upp till 450. Så är vi bäst i Örebro.
Ja.
Typ. Trevliga liksom och har en bra produkt.
Ja.
Och det roliga är ju då när det blir, lika väl som man kan vara med och sjunga i en öppen kör vi har och hitta tron den vägen eller börja fira gudstjänst eller vad man nu gör, eller så kan man vara här på konferens som för att företaget har bokat in sig här, och så upptäcker man, ja men här, jag vill ju gå på något mer.
Ja.
Det där är ju superbra, tycker
jag. Ja, spännande.
Ja. Det är roligt att det funkar.
Ja. Du, när du pratade här om liksom centrumorienterad kontra gränsorienterad. Så det där har ni också fått en del kritik för på olika sätt. Det har varit lite, fått både mycket beröm för kanske, men också en del kritik, va?
Ja, absolut. Vi har ju fått lite kritik sista åren, eller alla mina år som pastor egentligen, för att vi har sagt att frågan om vigsel inte är så central att alla behöver vara överens om hur vi viger, eller vilka vi viger helt enkelt. Däremot säger vi att centralt ligger att vilja formas som lärjunge.
Ja.
Och då landar rätt många i vår församling att det innebär den här vägen när det kommer till äktenskap. Och andra menar att det innebär den här vägen. Det möjliggör en öppnare hållning eller liksom en förnyad syn i äktenskapspraktiken. Då. Det har vi fått kritik för, absolut. Men vi känner oss trygga. Jag tycker ju tvärtom. Jag kan förstå den kritiken, för att man har inte läst våra papper. De flesta som är kritiska har inte läst vad vi har skrivit. De har inte följt vår process, utan det blir någon slags... Någon ska man vara sur på, då är man sur på oss. Liksom. Och så provocerar det nog att vi inte försvann från kartan i och med det här, utan tvärtom verkar må rätt så bra som församling. Men visst har vi blivit kritiserade för det. Och det kan vi väl leva med. För församlingen, vi redde ju ut det. Vi har gått om med människor som är aktiva som har en traditionell syn. Och så har vi gått om med människor som är aktiva som har en förändrad eller förnyad, vidgad syn då, så att säga.
Och då pratar vi i
äktenskapspraktiken. Ja. Alltså att vi viger vid samkönade par. Ja, det gör vi. Men där, och i den vevan när vi pratade om det då fick vi också bena i liksom, varför är äktenskapet viktigt? Det har ju de flesta församlingar inte pratat om på jättelänge. Man bara säger att så är det. Men man har inte samtalat om det i församlingen. Så de, jag tror att många församlingar har en rätt obearbetad äktenskapsteologi.
Mm.
Vilket gör, ja, men hur ska vi vägleda om vi inte har pratat om det? Liksom? Medan vi är en av få församlingar, vågar jag påstå, som har skrivit ner liksom, våran... Hur jobbar vi med etik generellt i församlingen? Och hur gör vi det när det kommer till äktenskap? Och så. Så jag tänker att vi är väl rustade. Utifrån vår bearbetning av äktenskapet så blev vi också rustade att hantera andra etiska frågor. Typ. Och vi tränade sig att lyssna på varandra. Vi tränade sig att lyssna på Gud. Att försöka läsa Bibeln tillsammans och enskilt och så här. Så vi, men du har ju helt rätt i att vi har blivit kritiserade, absolut. Och vi har blivit satta i frysen, liksom. Det, men...
Och då är det, alltså, då pratar vi om ert samfund, den evangeliska frikyrkan då. Som absolut. Där har varit en stor, den har ju varit offentlig den debatten. Ja. Det är inga hemligheter vi avslöjar.
Nej, det är inga hemligheter. Och jag tror att framtidens församling, om vi ska tillbaka till grundfrågan, så tänker jag att framtidens församling, den jag drömmer om, är ju en församling där det interna samtalet fungerar och inte tystas.
Ja.
Alltså där vi faktiskt litar så mycket på de baptistiska församlingsstrukturerna, det vill säga demokratisk föreningsstruktur, men där vi litar på baptismen så mycket att vi kan prata om svåra saker eller frågor som vi tycker på förhand nog är svåra.
Ja.
Typ. Och så tror jag det finns församlingar som inte litar på att den modellen är bra. Eller det gör det ju. Man vill ha en pastorsstyrd eller ledarstyrd församling. Då kommer man inte trivas i vår församling. Vill man ha en församling, letar man efter en församling där församlingsmötet spelar roll och där finns en organisation och verksamhetsråd och annat som är med och bestämmer, då kan man trivas hos oss. Men, och jag tänker att den modell vi har haft sedan 1848 liksom, i Frikyrkosverige är den klokaste, eftersom vi tror att Gud kan tala till varje människa. Mm. Så vore det ju dumt att inte lyssna på varje medlem.
Mm.
Det vore ju korkat att inte låta folk komma till tals. Ja, men det är det ena. Sen tänker jag att i drömläget så är både församlingar och rörelser transparenta eller öppna. Helt enkelt med hur samtalen går, argument för det ena och för det andra och så här. Så att det faktiskt går att följa resonemanget.
Mm.
Så det har vi försökt vara. Vi har lagt våra material på vår hemsida. Man kan läsa om våra processer liksom på... ja, det kunde man önska att fler skulle göra.
Ja.
Sen mitt i det så höll vi på att bygga också. Så vi hade ju intensiva år då för några år sedan när vi både byggde en ny kyrka och hyresrätter och allting, ett projekt på flera hundra miljoner. Och så parallellt med det så jobbade vi med en liksom offentlig teologisk bearbetning.
Ja.
Men det var inte så dumt egentligen att göra samtidigt, för att då det är lite olika människor gillar byggfrågor och gillar teologisk bearbetning och så kan man, alla hade något att fokusera på liksom en period.
Det var så. Ombyggnation på bred front liksom.
Ja, men det var det ju absolut, och sen var det väldigt skönt att bli klar, man kanske aldrig blir klar, men vi kom ju ändå fram till beslut och fick klubbat och bli färdiga strax innan vi flyttade, så en månad innan. Så när vi väl flyttade till vårt nybygge där vi sitter nu då var vi färdiga.
Mm.
Och sen är ju vi en av få församlingar där inte den här frågan är så stor längre.
Ja.
Alltså, och det är ju jätteskönt. Det är ju förmån att vara pastor i en sån här församling.
För det ni har också rätt ut i hela den biten väl, är väl både liksom äktenskapsfrågan, medlemsfrågan och ledarskapsfrågan. Alltså att sexuell läggning inte är ett hinder, eller?
Ja, absolut. Det gjorde vi tidigare, det gjorde vi 2017.
Ja.
Så det, då, 2017 fattade vi beslut, och det är ju nu snart 10 år sedan.
Ja.
Då fattade vi beslut. Jag kan inte det ordagrant liksom. Vi har pratat om det så mycket så till slut tappar man ju vad är det vi har skrivit. Men då fattar vi beslut som sa att vi ser att det finns goda skäl för en traditionell syn och vi ser att det finns goda skäl för en vidgad syn liksom. Och utifrån det så skriver vi också texter om ledarskap handlar om förtroende, inte om vem du råkar bli kär i så att säga, eller vad du har för sexuell läggning helt enkelt. Så det tog vi då. Så det vi gjorde i senaste beslutet och som är det som upprört flest utanför oss själva, det är ju, och glatt ska man väl också säga naturligtvis, det har ju varit just bara, kan vi viga då eller inte?
Ja, just det.
Ja.
Ja. Ja. Men det där är ju en fråga också som diskuteras på många håll, inte minst i liksom då inom Evangeliska Frikyrkan, även i pingst till viss del. Ekumenakyrkan också i olika, där man också kan vara väldigt, där det finns mycket olika uppfattningar i en församling.
Ja.
Men, och det du säger egentligen är att ni har olika uppfattningar i den här församlingen också.
Absolut. Ja. Det är ju grund, det är ju vårt grundbeslut, är att här behöver vi inte vara överens.
Ja.
Vi är överens om att äktenskap är viktigt. Vi är överens om att tron på Jesus ska påverka livet. Och så här. Sen om vi kan viga eller inte. Ja, vi är överens om att församlingen kan viga. Mm. Men vi har ju gott om medlemmar. Och både i, led, i församlingsledningen, i pastorsteamet och så, här, så finns båda linjerna representerade. Liksom. Och det går utmärkt. Så jag tänker att vi, jag tänker med en dåres envishet, att vi borde kunna vara det positiva exemplet på att en församling inte behöver spricka på den här frågan. Utan tvärtom kan reda ut den. Liksom, eller liksom leva med bredden.
Ja.
Sen är det klart, vill man inte bredd, utan vill man antingen eller hela tiden, att antingen måste, om man vill att alla i församlingen ska vara överens att man måste viga, vigselplikt då, eller att inte viga. Om man landar där, ja, men då är vi ju inte ett positivt exempel. Ja. Men i de allra flesta församlingar, jag har inte, det har inte jag liksom empiri på, men alla församlingar jag har mött och alla pastorer och ledare och allt möjligt finns ju i sammanhang där båda linjerna finns representerade i församlingen.
Ja.
Om de skulle ha ärliga samtal i sina församlingsmöte eller i sina hemgrupper och så här, så skulle man ju upptäcka att i de allra flesta församlingar så finns bredden. Och sen ser kanske andelarna annorlunda ut mot vår församling.
Mm.
Så kan det vara. Men det är klart att bredden finns. Och där kan jag vara frustrerad över hur många som låtsas som att det inte är så.
Ja.
Nej, vi är överens, säger man. Tror jag inte alls.
Ja. Då tänker du att det är, så ni har inte pratat om det
helt enkelt. Nej, men de är en del tvärsäkra, både pastorer och andra ledare. Det visar sig att de har inte haft uppe frågan på 20 år i församlingen, eller aldrig.
Ja.
Utan man svarar ungefär att, ja, men vi vet vad vi tycker, eller vi vet vad vi tror, vi vet vad vi anser. Ja, men har du kollat med församlingen?
Mm.
Ja.
Och det kan väl vara en, inte minst så kan det vara, är man det som pastor är helt säker i den frågan, så kan det vara också kanske för att, ja, med din säkerhet i den här frågan och med din, vad du säger, så är det ingen som avvikande som vågar säga något annat.
Nej, exakt, exakt.
Men har ni folk även i, alltså är det folk på båda håll här? Finns det de som egentligen tycker det, som borde pusha för att, så att är man pastor här, då ska man vara beredd att viga, annars kan man inte jobba i den här kyrkan. Det har ni inte.
Det finns inte. Nej.
Men har ni också, men och andra på andra sidan då, någon som tycker att vi alltså fortfarande det, tycker att vi ska inte viga.
Att vi inte ska viga, nej. Vi har nog, det är så här, det är ingen stor fråga hos oss, så jag vet inte. Så kan man säga, för att vi sen oktober 22 liksom, så är alla trygga med att, ja, men vad bra, vi lever med att vi inte behöver vara överens. Så att, vi kollar ju inte det. Vi pratar ju, vi kollar ju inte när människor blir medlemmar, hur de ställer sig just den här frågan. För vi kollar ju inte massa andra etiska frågor heller. Den har ju fått en sån konstig särställning.
Nej, men det förstår jag, att man inte har, men det skulle ändå kunna vara en annan som kommer ibland och säger att det här känns inte bra och så vidare till dig och så vidare.
Så skulle det kunna vara, så är det inte.
Nej.
Däremot är det flera som är tydliga med att för egen del har en traditionell syn. Men jag är glad att församlingen kan viga.
Ja,
så är många som har det.
Ja.
Som på något sätt tycker att vi som gemensamt, ja, då löser man ju sitt eget då liksom, att själv är jag då kan jag säga att, ja, men själv är jag traditionell, men jag är glad att församlingen rymmer båda delarna och att vi utifrån att vi rymmer båda också kan viga. För finns det en stor del av församlingen som tycker att vi kan viga, då behöver vi kunna göra det. Ungefär så resonerar man.
Har ni haft samkönade vigslar då?
Nej.
Så det är egentligen en, på det sättet är det inte en, i praktiken.
Nej, men en del säger då att det är en icke-fråga. Jag menar att det inte är det, för att vi jämställer och kan viga både samkönade och heterosexuella par, är ju, gör något med församlingen ändå. Det gör något med att vi är en trygg miljö. Att det är lättare och man vet att man är välkommen. Liksom.
Mm.
För det där man kan jobba med det i andra församlingar och säga att alla är välkomna och så här. Men fråga den det gäller istället. Det är lätt för dig och mig som heterosexuella, liksom medelålders vita män, att säga att alla får vara som de vill. Men hur är det för den som är minoritetsposition? De frågar man inte. Jag tycker verkligen inte att det är en icke-fråga bara för att vi inte haft några vigslar än.
Nej.
På samma sätt som inte heterosexuella vigslar är en icke-fråga de månader eller år när vi inte har sådana vigslar. Vi tycker ju ändå att äktenskapet är viktigt, även om vi inte har vigslar på ett tag.
Ja.
Jag gissar att de flesta frikyrkoförsamlingar i Sverige har inga vigslar det här året.
Ja, just det.
Ja. Betyder det att äktenskapet är oviktigt för de församlingarna? Uppenbarligen inte.
Ja. Jag pratade med en pastor, vi kan nöja oss där bara, som pratade om
att... Vi kör inga namn.
Nej, det är inte. Men då sa hon att i den församlingen som hon arbetade i då så fanns det en stor, liksom, alltså, i församlingen i, liksom, i, så var hennes bedömning att här är många som egentligen vill att vi ska, liksom, öppna för och, liksom, vara öppna för samkönade vigslar. Men i ledningen så finns det, liksom, det finns för många som inte tycker det, så att den här frågan lyfts inte riktigt då. Så frågade var så här, men har ni haft några som, är det några som, liksom, har ställt frågan och så vidare till er och så? Nej, det är det ju inte. Det är ju inga överhuvudtaget som gifter sig oss, för våra medlemmar gifter sig i Svenska kyrkan, för de tycker inte våra kyrkorum är tillräckligt fint för det. Så hon sa att det var ju, så på det sättet var det ju, blev det liksom, när hon väl landade och tänkte efter så konstaterade hon att nej, men det är ju på hela området, äktenskapet som sådant. Det spelar ingen roll vilket äktenskap vi pratar om. Så har vi inte så mycket vigslar.
Nej, exakt. Nej. Nej, men jag tänker att i en värld som går under av konflikt eller där människor ställs mot människor och, liksom, du avkrävs, tycker du A eller B eller hur ska du ha det med den här grejen? Att vi som församlingar kan vara ett gestalta ett annat sätt att fungera.
Mm.
Det tänker jag är superviktigt. Så.
Hur tycker du i, för det har ändå varit en ganska offentlig, liksom, debatt och diskussion inom EFK. Absolut. Och runt EFK, liksom, så mycket har berört er. Hur tycker du att EFK då har, när du pratar framåt och drömmer om, liksom, att det här ska vi kunna säga vad vi tycker, vi ska kunna, liksom, ha det här samtalet öppet och vi ska också kunna, liksom, då respektera varandras olikheter och så. Hur tycker du det har funkat då, om vi tittar på nutiden?
Ja, men jag hoppas att vi framåt blir en mer samtalande rörelse.
Ja.
När vi möts till olika konferenser, både ledare och alla möjliga, liksom, ombudssamlingar och så här. Att vi blir bättre på att prata med varandra. Det är alltid kul att lyssna på framifrån grejer, men det är bättre att prata med varandra. Det avdramatiserar, liksom. Då tappar man ju, man kan ju som ledare i det läget känna att man tappar kontrollen. Du har ju bäst kontroll, tror du, så länge du håller i micken. Men jag tror inte det är riktigt sant, alltså. Jag tror att det är klokt som ledare att släppa iväg samtalet ibland. Låta alla komma till tals, eller, liksom, när vi möts till pastorsdagar till exempel då, att låta samtalet bubbla om det som är relevant. Om det är viktigt för oss att nå nya människor med evangeliet, ja, men låt alla vara med i det samtalet, inte bara lyssna.
Ja.
Så att vi lär av varandra. Jag tror vi kan, mycket mer kan bli en lärande rörelse. Jag har förvånats över ibland de senaste åren hur vi, just vår församling, inte har kunnat vara ett exempel på någonting egentligen. Utifrån en enda enskild fråga så har man inte kunnat lyfta någonting annat vi gör, liksom. Och det är inte så att allt blomstrar här, det fattar ju vem som helst. Men en hel del gör det. Och det skulle man väl kunna lyfta fram. Men på grund av en fråga så kan inget lyftas. Och jag drömmer ju om en rörelse av församlingar där vi lyfter goda exempel från alla möjliga positioner och platser i Sverige och världen. Så. Och då behöver vi samtala mer med varandra. Vi behöver vara tryggare med att det centralaste i rörelsen är den lokala församlingen. Utan tvekan så. Liksom. Det är i den lokala församlingen vi möter vår omgivning, vår omvärld, mycket tydligare än vad vi gör centralt, så att säga. Eller på samfundskontoret. Det är i den lokala församlingen människor kommer till tro. Det är i den lokala församlingen människor döps och kommer i funktion. Det är här man studerar Bibeln. Alltså alla de här bitarna. Det är så no-brainer att det är de lokala församlingarna som mycket mer behöver få inspirera varandra, behöver få gråta tillsammans alla de gånger det inte går bra. Alltså låt oss öva på det också. Inte bara fira varandras segrar utan också stå axel mot axel när vi sörjer tillsammans. Så någonstans bara, ja, jag drömmer ju om en kyrka och om den lokala församlingar som samtalar med varandra, men också rörelser där församlingarna samtalar med varandra. Mer. ibland när vi möts så blir det debatt. Liksom. Det är inte så där kreativt alla gånger. Ja. Vi måste gå och hitta andra former.
Ja.
Typ. Men då behöver man lite, då behöver man som ledarskap lämna ifrån sig micken. Eller stänga av micken. Ja. Så att fler samtal kan pågå i rummet samtidigt. Och sen vara duktiga processledare. Eller hyra in processledare. Låna in som kan ta hålla i det. Liksom.
Ja. Mm. Har du upplevt att det pratats mer om er än med er?
Absolut. Det är ju en ledande fråga som du ställer. Ja. Men absolut, tveklöst är det så.
Ja.
Vilket ju många gånger har varit provocerande och är lite provocerande. Att folk har tvärsäkra åsikter om mig och tillskriver mig grejer som jag inte känner igen mig i. Och då man kan tillskriva vår församling saker som vi inte känner igen oss i.
Ja.
Och det blir ju knäppt, faktiskt. I en rörelse som är sprungen ur ett församlingsmöte för över 170 år sedan. Liksom, så borde vi kunna prata med varandra, inte om varandra. Så. Men ja, vi får se vad det tar vägen. Framtiden, om Jesus dröjer med sin återkomst, och det hoppas jag, för det finns mycket kvar att göra,
ja,
då kanske det ändrar sig.
Ja. Men ett fortsatt demokratiskt...
Ja, jag tror ju på den modellen. Sen ser jag att andra modeller också funkar.
Ja.
Och jag har, på ett sätt har jag inget emot det, men jag skulle inte vilja vara med i en sån församling.
Ja, just det.
Alltså, jag vill vara med i en församling där vi utifrån att Gud talar till var och en, så tror jag att det är ett vettigt församlingsbygge. Att vi också hittar strukturer för att lyssna på varandra då.
Mm.
Så en sån församling vill jag vara med i. En sån rörelse vill jag vara med i. Men med det menar inte jag att det måste vara fel med präst eller pastors eller ledarstyrda kyrkor och samfund och så här. Men det är inte min... Jag vill inte vara med.
Men du är alltså då så mycket för mångfald av uttryck att du tycker att...
Ja, jag skulle inte diskvalificera stiftelser.
Nej.
Alltså församlingar, okay, som funkar på det, nej, sättet. Nej, men jag vill inte vara med.
Nej.
Alltså, det är inte konstigare än så. Jag tror att vår modell kan ibland upplevas som lite... Den blir lite långsammare naturligtvis. Inte minst om man är rätt många.
Ja.
Så kan det bli lite trögrörligt. Men det finns ju något bra i det.
Mm.
För när det väl tuggar på, då är det svårare att bromsa också.
Ja, just det.
Och det finns ju trygghet i när man är ledare i en församling tillsammans med andra ledare. Det finns ju något bra i det.
Ja.
Att det inte hänger på en eller två eller tre personer, utan man är många som delar det ansvaret. Sen har vi olika roller, och jag som föreståndare har en viss roll och andra har andra roller. Tveklöst så. Men vi delar ändå ansvaret rätt tydligt.
Ja. Mm. Det är en församling som er, så en del beslut tar längre tid, eller de blir inte ens som ni kanske egentligen,
nej,
hoppades.
Nej.
Men man undviker också en del beslut som kommer in som man sen kan konstatera att det här var synd att vi tog. För här hade vi bara kunnat tänka efter lite mer, och det hade vi gjort bättre om vi hade varit fler.
Haft lite tid.
Ja.
Mm. Och vi har ju att när man är rätt många som vi är, så finns det ju också en bredd av kompetenser från olika yrken. Eller vi har ju massa folk som är bra på olika saker. Och då behöver vi som församling vara bra på att ta vara på de kompetenserna. Vi pratade om det innan vi satte på inspelningen liksom. Nej, men alla de här hos oss som är duktiga på kommunikation, eller som de har jag ju haft massa nytta av.
Ja.
Och andra, när vi byggde kyrka, så hade vi ett bra gäng som är jätteduktiga på fastighet.
Mm.
Ja, men så då får man ju släppa fram dem.
Mm.
Och så där finns ju, när vi firar gudstjänst så har vi folk som är duktiga på musik eller duktiga på predik. Eller när vi, alltså alla delar vi gör, det gäller ju att hitta folk som både vill och kan. Liksom. Mm. Och också utmana då i att, ja men... Använd det du är duktig på för Guds rike. Ta inte av det. Om du är duktig på ekonomi på jobbet, var det i kyrkan också. Sitt med i vår kassörsgrupp. Eller vad det nu kan vara.
Mm.
Eller om du är duktig på barn, men inte vill jobba med barn i kyrkan ideellt. Ja, men hjälp våra ideella ledare att lyckas då.
Just det.
Om du är liksom förskolepedagog, men inte, för det kan jag fatta att man inte kanske vill hålla på med barn i kyrkan också.
Ja.
Ja, men då vill vi ändå ta vara på din kompetens. Och där har vi som församling, och jag tror jag som ledare, mycket kvar att lära. Alltså hur formar vi den miljön där människor verkligen får bidra med sina expertisområden. Och då också tränas i att tänka, de här expertisområdena jag har som förskolepedagog är liksom tänkta att använda i ett gudsrikes perspektiv.
Mm.
typ. Ja. Nej, det var ljuvligt när vi byggde. Vi hade ju en mycket mer kompetent styrelse i byggorganisationen och vi har det fortfarande i vårt fastighetsbolag. En av Örebros största kommunala fastighetsbolag har.
Är det så?
Det är ingen i Örebros styrelse som skulle platsa i vår fastighetsbolagsstyrelse.
Ja.
Och det är ju lite tur. Då råkar vi ha tur att vi har några helt proffs liksom.
Ja.
Men det, så är det i många församlingar. Det sitter mycket kompetens som man kan ta vara på.
Och så när det gäller på något sätt att uppmuntra och fram och era röster är viktiga också. Även om vi inte är överens i alla olika frågor.
Nej, exakt. Ja. Och jag som ledare och som föreståndare behöver jag ju vara trygg med att jag inte ska vara bäst på allt. För det vore ju hemskt. Jag riskerar ju att bli den trånga liksom passagen.
Ja.
Och om jag skulle tänka att jag måste kunna allt, då blir det blir ju tillväxthämmande. Fruktansvärt tillväxthämmande. Alltså om jag skulle ha för mycket kontrollbehov, då går det inte. Det hade inte gått när jag ledde Ekumenia och det går definitivt inte när jag ledde en lokal församling. Utan kontrollbehovet måste man kontrollera. Sitt eget.
Ja.
Typ. Och det är inte alltid så lätt.
Ja.
För vi som leder vet ju, för vi har ju ibland tankar om hur vi vill ha det och hur det borde vara och vad som är rätt väg. Men då behöver man träna sig att det finns fler som kanske har bättre idéer.
Du, avslutningsvis här, har du hopp om framtidens kyrka då?
Varför? Absolut. Varför? För att vi lever och växer.
Ja.
Alltså det är ju tydligt, det finns ju många församlingar i Sverige som mår bra.
Ja.
Sen när vi tittar på den totala statistiken för kyrkan i Sverige i allmänhet och frikyrkan i synnerhet, så är det klart det finns utmaningar. Eller det är väl ingen tvekan. Vi är ju på väg att dö. Så är det ju. Men mitt i det så är vi också liksom levande och påverkar vårt samhälle. Vi är en del av, i vårt fall, vi är en del av Örebro. Vi gör massa bra grejer här. Människor kommer till tro. Och vi har vår folkhögskola i Vivalla och på Götabro. Vi är superengagerade i statsmissionen där hemlösa får så bra hjälp det går den vägen. Och då gör vi det tillsammans med andra församlingar. Alltså det finns ju, nej, jag är i allra högsta grad hoppfull runt väldigt mycket. Och sen bekymrad över somligt, naturligtvis.
Ja.
Men så länge människor kommer till tro, så länge vi döper människor, då finns det hopp. Ja. Sluta människor komma till tro, sluta vi ha dop, då är det ute med oss.
Så vi börjar och avslutar i dopgraven helt enkelt.
Exakt.
Här. Tack Johan Arrhenius för att du var med och drömde och längtade.